Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till podden ska ni vara. Har ni koll på var fisken och räkorna som ni äter kommer ifrån? Det är ju bara en av många frågor vi kommer att prata om idag. Vi kommer även att beröra hur temperaturhöjningarna påverkar havsmiljön. Vi kommer prata om miljögifter och om hur forskare och näringsliv tillsammans kan förändra spelreglerna för hur vi använder våra världshav. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Haven upptar, som ni kanske minns från mellanstadiet, ungefär 70% av jordens yta. Volymen är helt enorm, nämligen 1,3 miljarder kubikkilometer. Det motsvarar en kub som mäter drygt 100 gånger 100 gånger 100 mil. Precis som livet på land är världshaven ett känsligt ekosystem där vi människor de senaste åren skapat en massa problem. Temperaturhöjningar, utsläpp av miljögifter och plast har förändrat livet i haven för många generationer framåt. Men en mängd projekt pågår också för att förstå världshavens ekologi och för att förändra hur vi använder haven som resurs. Om detta och mycket mer ska vi prata om med veckans gäst, Henrik Österblom. Han är professor och forskningsansvarig på Stockholm Resilience Center, en tvärvetenskaplig internationell forskningsenhet vid Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i marin ekologi och intresserar sig i sin forskning för marina ekosystem och hur företag och organisationer kan samarbeta för att åstadkomma förändring. Varsågoda. Allt vill att veta om miljön i haven med Henrik Österblom.
Hej Henrik och välkommen till Allt vill att veta.
Hej, hej. Kul att vara här.
Du är forskningschef på Stockholm Resilience Center. Kan du inte berätta om centret, hur det startade och vad ni gör för någonting?
Det kan jag göra. Centret kom till 2006-2007 där någonstans och det var ett resultat av en stor MISTRA-satsning. MISTRA är miljöstrategisk forskningsfinansiär och de hade under många år finansierat massor av miljöprojekt. Men det var oftast väldigt bra samhällsvetenskap med någon liten naturvetare med på ett hörn eller väldigt bra naturvetenskap med någon samhällsvetare med på ett hörn. Så de ville verkligen göra tvärvetenskaplig miljöforskning kring de globala hållbarhetsutmaningarna. Och som ett resultat av deras utlysning så fick det som blev Resilience Center då medel att utveckla den vetenskapen.
Ja, och nu känns det ju som att det är ett världsledande centrum, eller det känns som att det är känt i alla fall.
Ja, vi har haft ganska tur faktiskt. Alltså, för det första så började vi inte från scratch, utan Kalle Folke och Johan Rockström och flera av dem som var med och började centret, de hade ju jobbat på Stockholms universitets systemekologi under rätt lång tid. Men i och med att centret började etableras och utveckla sina verksamheter och jobba allt mer i de internationella nätverken som vi redan hade, så kunde vi liksom koppla i det här rörelsen mot en diskussion om hållbarhet. Så att vi har ju varit med och format den, men också det var ju bra timing helt enkelt för Mistra att finansiera det just då. För frågan har ju börjat verkligen tagit fart sedan 2006.
Mm. Men vad ger det här tvärvetenskapliga, skulle du säga, mer än att bara sitta liksom med sin egen institution och forska om vad nu kan vara marinbiologi eller vad det nu är?
Alltså det enkla svaret, som också är lite kryptiskt, är att det ger en systemförståelse. Man förstår hur saker och ting hänger ihop. Och som akademiker är vi oftast ganska duktiga på att beskriva en väldigt liten del i en väldigt hög detaljnivå, men kanske utan det sammanhanget som det fungerar i. Och det gäller inom naturvetenskapliga discipliner, men också såklart mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap är det väldigt sällan ett utbyte. Så nu försöker vi verkligen kombinera en på djupet förståelse av individuella komponenter i ekosystem och i samhällssystem och ekonomier och lagstiftning, och kombinera alla de här vetenskaperna för att få någon sorts helhetsbild av hur hänger saker och ting ihop och vad kan man göra för att, när man väl förstår hela den systembilden.
Ja. En komplex verklighet kräver komplexa forskarrelationer.
Lite så.
Ja. Ja. När vi träffades för ett par år sedan på ett panelsamtal på Nobelmuseet så frågade jag liksom om tillståndet i världshaven, och du sa att de var ansträngda. Är det så nu också?
Ja, i allra högsta grad. Och om något så har vi lärt oss allt mer om problemens omfattning. Och det är inte så att vi ser några positiva tecken i sjön. Snarare så att vi har förstått allt mer om hur många näringar det är som i allt större utsträckning har anspråk på att utveckla sig allt mer ute till havs. Längre ut, längre ner, längre bort. Så att vi har bara sett början tyvärr på många av de miljöproblemen som vi kommer förvänta oss om vi inte lyckas vända utvecklingen. Det är snarare så att vi upptäcker mer problem och graden av allvaret i dem.
Mm. Men det är någon slags paradox där, för att världshaven är ju liksom en stor del av jordens yta och kanske ännu mer av liksom volymen som vi på något sätt kan tillgodogöra oss. Och det är ju också enorma möjligheter att odla kanske både fisk och växter och sådär. Men det skapar också ett ansträngt system, eller hur?
Ja, men så är det ju. Samtidigt är det som du säger, det är väldigt spännande nu att för kanske 10-15 år sedan så var hållbarhetsfrågorna bara lite perifera. Nu är de ganska centrala, så att nu är det uppenbart att den politiken och den näringarna som utvecklas måste tänka mer kring hållbarhet när de gör den här utvecklingen. Men också liksom teknikutvecklingen och kunskapen. Alltså det finns mycket mer spännande innovation nu. Så att det är en spännande utveckling helt klart.
Ja. Men om vi då skulle spalta upp de största problemen vi människor skapar när det gäller miljön i våra hav, vilka är det då?
Alltså det är massor av problem som är som gamla synder. Såklart i vårt närområde Östersjön så är det ju mycket övergödning från jordbruket som har liksom ackumulerat problem överallt. Det ser vi i många hav runt om i världen. Massor av miljögifter såklart som fortsatt är stora problem och är allt mer problem i länder där det är snabb utveckling. Överfiske och överutnyttjande av fiskbestånd på ett sätt så att de inte alls producerar vad de kan. Och det är liksom en helt fantastisk förnybar naturresurs som man inte behöver odla, utan den bara dyker upp som om man sköter det rätt. Det är fortsatt stora problem. Sen är såklart plastfrågorna, klimatförändringar. Det finns ju massor med stora problem som verkligen är så här, hur ska man kunna lösa dem?
Ja.
Som kräver verkligen internationellt samarbete och teknisk innovation, engagemang av vetenskap, politiker, näringsliv. Så det är jättefrågor. Mm. Men samtidigt så bara, alltså i Östersjön har vi också kommit en bit. Vi vet hur vi ska minska övergödningen, vi har kommit en bit på väg. Vi har lyckats liksom vända utvecklingen kring miljögift. Och vi vet hur man också ska få fiskbestånd att växa tillbaka. Så att det är komplexa problem, men lösningarna är inte alla gånger så oerhört svåra. Utan det går att vända.
Ja, just det. Nej, jag tänker när det gäller Östersjön, som är ju vårt känsliga innanhav då. Men jag tänker att det kan vara en fördel att det är ändå ett fåtal länder. Och om man på något sätt får med sig alla de där länderna åt samma håll, så är det kanske inte omöjligt att lösa de här frågorna.
Nej, det är det ju inte. Och samtidigt är det också så att även om det är kanske, om man tänker hela världens hav, 200 länder. Så om man tänker på sjöfarten kanske. Då är det, liksom, det är kanske några länder där det verkligen är en viktig fråga för. Då kanske det är de som ska försöka hitta en lösning kring det. Eller det är några företag som har liksom en väldigt stor makt och möjlighet att förändra. Så att det inte är så att alla måste vara med om allting. Och delvis i FN-systemet så är det så. Men alltså det går att hitta smartare lösningar för att ta sig an de här problemen än tänka att alla ska fixa allting hela tiden.
Just det, och det här kommer vi komma in på senare tror jag också, med dina egna projekt. Men om vi bara kikar lite på klimatförändringarna då, alltså en sån sak som temperaturhöjningarna, hur kommer det då i förlängningen att påverka världshaven och det som finns där i?
Ja, men det där är ju väldigt obehagligt tycker jag. Ju mer vi lär oss om klimatförändringar, desto mer nervösa blir vi forskare. Och alltså de här värsta scenarierna blir så här, vänta, det kanske är ännu värre. Och den här enormt snabba takten i avsmältning av stora isar, liksom signaler om storskaliga havsströmmar som kanske ändrar på sig. Tänkbara konsekvenser för djurlivet långt ner i botten på näringsväven som sedan resulterar i massa effekter som är resultat av försurningen. Det är massor av obehagliga utvecklingar. Samtidigt så är den politiska medvetenheten kring de här frågorna har ju verkligen accelererat, och de som politiska uttalanden som bara gjort under de senaste månaderna är ju verkligen så här, oj då, nu börjar det hända saker. Så att det är verkligen, man nu slits mellan hopp och förtvivlan där tycker jag.
Ja, men du blev inte ledsen när Biden vann valet eller?
I det här sammanhanget och ganska många andra sammanhang så är det ju bra att ha en president som tycker att forskning är intressant att lyssna på.
Ja, just det. Men du doktorerade i marina ekosystem en gång i tiden. Och jag får för mig att när man börjar studera haven så förstår man hur komplext allting är, från bakterier och plankton upp till blåvalar. Alltså, hur känsligt är det när vi rubbar delar av systemet? Det är ledande fråga kanske, men...
Alltså, saken är den, och det tror jag vi förstår allt mer, att vi påverkar allting överallt hela tiden. Så att vi rubbar allting jämt. Liksom.
Innebär det att man inte ska vara så rädd för förändring då? Eller?
Ja, man ska vara rädd för förändring tror jag, för att mycket av den förändringen som vi ser nu, framförallt när det gäller klimatförändringar, går åt fel håll alldeles för snabbt. Men det innebär ju också att vi har rätt stor möjlighet att påverka många delar av systemet. Så att jag tror att en mer medveten förändring av system och en tydligare uppföljning och lärande av vad som faktiskt händer och vad man kan påverka och inte, det tror jag vi skulle gynnas av. Men jag menar, många hav har vi liksom manipulerat på stor skala i liksom hundratals år. Så att, ja.
En grej som man då som privatperson på något sätt chockas över, det är när man ser de här filmerna från de här stora reven utanför Australien som verkar liksom helt döda, de här korallreven. Vet man var kommer den här koralldöden ifrån?
Nej, men det är de här extremt höga vattentemperaturerna som man har uppmätt som de inte pallar med. Det här går ju åt skogen. Alltså det är också någonting väldigt sorgligt. Den här snabba utvecklingen mot kanske en värld där det inte finns korallrev längre. Alltså det är ju helt chockerande. Och det är ju troligtvis några av de ekosystem som vi kommer förlora först om vi inte lyckas vända utvecklingen. Men jag vet att det är många korallforskare som verkligen mår dåligt av det här. Alltså det är på riktigt på väg att gå åt skogen.
Ja, men är korallreven lika viktiga för planeten som till exempel regnskogen är ovan mark?
Alltså det är svårt att jämföra med olika ekosystem, men korallrev fyller ju massor av viktiga funktioner och för liksom fiskbestånd och för ekosystemfunktioner, och många av dem vet vi ju inte ens vilka de är. Mm. Och sen är det ju också allting som vi inte har upptäckt ännu när det gäller mediciner för sjukdomar och massa spännande material som vi kan ha mycket spännande nytta av som vi inte alls kan. Så det är svårt att svara på, men det fyller absolut en viktig funktion för planeten.
Mm. Du nämnde miljögifter också. Det är väl tungmetaller, men sen finns det också sådana här PCB-plast och DDT och sådana här ämnen, men de är ju förbjudna sedan länge. Var är det liksom som är det stora problemet när det gäller gifterna i haven idag?
Alltså det är återigen där saker som vi inte vet, som jag tror är problemet kanske, och sådana hormonstörande ämnen, alltså, och att man inte kan äta en del mat för att den kanske påverkar kvinnors fertilitet och alltså påverkan på hjärnutveckling och spädbarn. Alltså det är massa sådana saker som är så otroligt svårt att visa orsakssamband, för det är så mycket saker som påverkar en människa såklart.
Men då är det tungmetaller vi pratar främst då? Kanske.
Ja, framförallt, men det är också, och det här kan inte jag, men det är massor av ämnen som jag vet forskare jobbar med där man tror sig veta vilken effekt, men det går ändå inte att visa så spåra att det faktiskt var det ämne som orsakade det. Så där är många okända och rätt obehagliga saker också.
Just det, och så här är mikroplaster dykt upp som ett nytt hot också.
Ja, men det känns som att det inte finns någon ände på nya problem som dyker upp. Man känner bara, nej, ett till problem som gör att saker känns som att de är på väg åt skogen.
Ni hittar för många problem, ni forskare helt enkelt.
Alltså jag tror att vi forskare ägnar väldigt mycket energi åt att hitta problem. Men många forskare blir allt mer aktiva i att hitta och bidra till lösningar också. Och jag tror att det är en viktig utveckling. Vi kan inte bara problemfokusera och hoppas att någon annan ska lösa dem åt oss, utan att vi måste bli mer aktiva i samhället.
Mm. Du har ju kikat mycket på fiskeriindustrin. Vilka är de största problemen inom fiskerinäringen idag ur en hållbarhetssynpunkt?
Alltså jag jobbar mycket med fiskerinäringen och vattenbruksnäringen, så hela sjömatsproduktionen egentligen då. Och några av de stora problemen är att det är många bestånd av eller fiskpopulationer som är väldigt dåligt reglerade. Och det gör att man har då illegalt fiske, man har liksom mänskliga rättighetsbrott som är ganska häpnadsväckande idag. Man har liksom, ja, dålig reglering och dålig fungerande fiskbestånd. Och sen har man ju också fiskeredskap som påverkar havsbotten och som förstör och fångar arter som de inte ska fånga inom vattenbruket.
Det är bottentrål till exempel.
Ja, bottentråling som slår sönder liksom, känsliga koraller till exempel. Men även inom vattenbruket så är det ju också problem med övergödning från fiskodlingar eller antibiotikaanvändning. Och, så att det är även där liksom en uppsjöproblem som är ganska omfattande. Uh-huh. Och särskilt antibiotikafrågan, det är väl det nästa plastproblemet skulle jag tro. Alltså den har vi bara börjat förstå. Det är allvarligt.
Just det, men det har ju dykt upp inom nötkreatursdjurhållningen. Eller genom kreatursdjurhållningen så har ju det diskuterats länge då, att vi köper då halloumi från Cypern som har jättehöga halter av antibiotika i sina boskapsbestånd. Och så försöker vi hitta liksom egna hemvävda alternativ till det. Men det är intressant att det också dyker upp på havssidan. Men nu åt jag sushi till lunch här innan. Jag låg här ute och luktade på blommorna. Och beställde jag utan räka såklart, som man ju gör som medveten svensk. För att man vet att det utarmar mangrove-träsken då i Asien. Men i övrigt då, hur ska jag veta att den här tonfisken och laxen på min sushi-bricka, att de är okej?
Okay? Alltså det finns ganska bra guider för både Världsnaturfonden har ju en uppdaterad fiskguide, men även Monterey Bay Aquarium har väldigt bra seafood guide, tror jag att de heter. Så det finns en del bra lättillgängliga appar och guider. Samtidigt så är det jävligt svårt. Alltså jag kan äta den tonfisken med det redskapet i det havet, men inte just den där andra. Så att det kräver ju rätt mycket tankeverksamhet. Så. Samtidigt, det finns en hel del bra alternativ.
Just det. Man skulle helst vilja ha någon liten dekal på den här sushi-restaurangen. Alltså så här, så man vet att det är okej fisk, men det kanske Absolut. Är lite svårt att uppnå. Det här med fiskekvoter då, som du var inne på, alltså, sätts de utifrån biologiska data eller är det mer något slags politiskt spel om resurserna, skulle du säga?
Ja, det där är ju ett gammalt problem, att det är kohandel mellan politiker. Det har vi ju sett väldigt tydligt i EU till exempel, att det, ja, men om jag ger dig lite makrill så kan du ge mig lite torsk och sådär. Men det finns ju i alla fall i Europa en väldigt väl utarbetad process med vetenskapliga råd som går igenom EU-kommissionen och medbestämmande rätt i parlamentet. Så att det finns ändå, att det går ändå åt rätt håll, och i vårt närområde så har man ändå tydliga handlingsplaner där man inte får avvika för mycket från alltså en del av råden. Så ja. Att,
tycker du det funkar då?
Det funkar väl bättre och bättre, och det finns bra exempel i Nordamerika och Norge där de har liksom blivit tydligare, tagit bort subventionerna i Norge till exempel, tydligare sanktioner mot straff i USA till exempel, och tydligare fokus på att inom den biologiska ramen så kan man fatta beslut men inte frångå den som man använder sig av i USA. Så det finns allt fler bra exempel, och det går åt rätt håll tycker jag.
Men vi svenskar tycker alltid att vi är bäst i klassen när det gäller miljöfrågor. Så här. Men hur är vi duktiga när det gäller liksom fiskerinäring och att hålla våra kvoter och sådär?
Jag vet faktiskt inte om jag kan svara på det så bra, för att alltså, den svenska besluten i parlamenten och i rådet är liksom svårt utifrån att veta. Alltså, de svenska politikerna säger alltid att vi var jätteduktiga, vi argumenterade för det här, men det kan man aldrig riktigt kolla så där vad som händer i korridorerna. Och när det gäller regelefterlevnaden, alltså i Sverige så pratar man gärna om att det är andra ländernas fel, och i andra länder ser man gärna att det är Sveriges fel. Så det är ju, jag har ingen bra svar på det, väldigt svårt att veta.
Nej, men vi är kanske någonstans mitt i då.
Kanske.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett spännande projekt som du har varit med om kallas Keystone Dialogues. Det är ett samarbete mellan forskarvärlden och några av de allra största företagen inom fiskerinäringen och fiskproduktion överhuvudtaget. Vad var målet med det projektet när ni drog igång det?
Ja, målet, det kom väl ur någon sorts frustration över att alla de här problemen är så omfattande och de lösningar som finns är ganska begränsade. Det finns ett jättebra exempel i Tanzania kanske, eller det finns en liten kuststad i Mexiko som sköter det här väldigt bra. Men vi ville fundera på, finns det några globala lösningar på de globala problemen? Och då insåg vi att det vore spännande att prata med näringslivet om det, för de är ju ändå ganska globala. Men vi insåg då att trots att vi hade jobbat med fiskefrågor och ekosystem 20 år flera av oss, så hade vi ingen aning om vilka företag vi skulle ringa och fråga. Så att då gjorde vi en analys då som tog 2 år för att ta reda på, finns det några globala nyckelaktörer som vi kallar dem för inom havet? Där vi försökte bara då ta reda på, alltså, hur mycket fisk fångar de här företagen, hur mycket tjänar de, varifrån fångar de, vilka arter och så. Och den analysen gjorde att vi förstod att, vänta nu, det är bara 13 företag som står för 15% av alla världsfångster. Och tittar man i specifika områden så är det, om det är tonfisk i Stilla havet kanske, då är det 20% av de fångsterna som bara 2-3 av de här företagen fångar. Så att det var verkligen supermakter för fisket. Och då insåg vi att om vi pratar med de här och börjar få med dem på tåget att tänka mer hållbarhet och göra mer hållbarhet, då kanske vi kan få en riktig förändring på plats.
Mm. Och hur var det då att kontakta de här företagen i Japan, Thailand, var det Mexiko, vilka länder var det?
Ja, de här företagen, det är många i Norge, det är många i Japan, det är några i Thailand, i Korea, Nederländerna, USA.
Ja.
Så det är lite överallt. Mm. Och det som var spännande var att vi kände ju inga av de här företagen. Vi hade haft en del kontakter när vi gjorde den här datainsamlingen som var väl lite motvillig, för de visste inte vilka vi var. Så vi fick väldigt mycket hjälp. Bland annat kollegor som jobbar med i Norge kunde öppna dörren till de norska företagarna i Korea, motsvarande i Korea, och den svenska ambassadören till Japan stod värd till ett antal möten som var liksom förberedande, informella samtal kring eventuellt samarbete. Så att vi hade ingen som helst möjlighet att bara ringa de här och säga hej, ska vi prata? Men när vi fick de här dörröppnarna, ambassadörerna för oss, då kunde vi ha ett första samtal och fråga dem, vilka problem är det som ni behöver ha hjälp med, som ni inte kan lösa själva, som ni skulle kunna lösa om ni fick jobba med de allra största företagen och om ni fick stöd från vetenskapen? Så att de informella samtalen gjorde att vi kunde börja tänka ihop om någonting.
Så det byggde hela tiden på ett partnerskap, att det var inte så att ni skulle gå in och styra, utan det skulle vara ett samarbete där man försökte hitta lösningar och öppningar på något sätt, eller?
Jo, men vi ville ge dem vår kunskap om problemen och vår perspektiv från vetenskapen, och egentligen hade vi samma mål som dem, blev ju tydligt i de här samtalen. Vi som biologer och forskare var intresserade av ett långsiktigt hållbart havsekosystem med all dess mångfald och förmåga att anpassa sig. Och företagen är helt beroende av de här systemen, så de vill ju också ha en resurs som de kan skörda från på något sätt. Så att, med det ingångsvärdet och sen helt förutsättningslöst, låt oss prata om vad vi kan göra tillsammans. Det var ju, de sa ju också det tydligt, att vi vill inte jobba med miljöorganisationer, för de har alltid en färdig agenda som vi måste skriva under på. Men ett förutsättningslöst samtal, absolut, det kan vi prova.
Ja. Och så småningom då, vad blev det konkreta utfallet, eller vad har blivit det konkreta utfallet av projektet så här långt?
Ja, så man kan säga det, att det var 2 år att göra den här vetenskapliga studien, och sen var det 2 år att få i första hand 8 och sen ytterligare 2 företag med på ett ordentligt samtal tillsammans. Och det första samtalet fick vi en överenskommelse med de här vd:arna då på 10 företag att, ja, vi vill jobba tillsammans. Ja, vi vill ta oss an de största problemen. Egentligen alla stora problem kring fiske- och vattenbruksfrågorna. Och det var ju så här, ja, jättebra, ett fluffigt statement. Liksom. Men nu har det gått 5 år. Vi jobbar väldigt aktivt i olika arbetsgrupper. Vi har satt från i fjol i december, så satt företagen väldigt tydliga och skarpa mål. Vi kommer ha uppnått det här i oktober 2021. Så att vi hade precis nu för 2 veckor sedan ett arbetsmöte och de är på väg att nå flera av de här målen faktiskt. Så att det är massor av spännande saker som händer som syftar till att säkerställa att de har inga illegala fiskeproblem, de har inga problem med arbets... modern slavery som det kallas då. De har minskat sin antibiotikaanvändning, alltså de har mycket bättre spårbarhet och transparens. Det håller på att hända ganska mycket spännande saker i alla de här företagen. Mm. Det är jättespännande.
Men är det fler företag som vill ansluta sig till det här samarbetet eller?
Det är några till som vill ansluta. Mm. Men vi har också känt att det är väldigt beroende av att det finns en relation, ett förtroende mellan företagen sinsemellan och mellan oss som forskare. Så att vi har varit väldigt mån om att se till att få de här 10 första riktigt bra resultat först. Så att i oktober när de har nästa vd-möte, då kommer de att redovisa sina resultat. Och därefter så kommer vi ha lagt en grundplåt som verkligen är trovärdig, som visar att de är på allvar, det är inte greenwashing utan det är på riktigt. Och sen tror jag vi kan ta in fler företag efter det.
Uh-huh. Men vad har varit det svåraste med det här projektet?
Svåraste. Det mesta är svårt med det här faktiskt. Det är ju jättestora företag. Det tar en otrolig tid att ställa om så stora företag. Och de vi jobbar med jobbar ju i huvudkontoret. Det är vd:arna kontinuerligt som vi jobbar med. Och det är liksom hållbarhetsansvariga kontinuerligt. Så att det är liksom att få dem att bygga in de här frågorna i hela sina företag tar ju jättelång tid såklart. Och sen är det ju också såklart så här ska inte företag jobba. Utan vi har hela tiden haft en väldigt nära dialog med jurister så att man ser till att man inte överträder några lagstiftningar. Och det har gått bra, men det har också varit en ganska trög process. Och sen har det ju också varit, från början var det vi som körde precis allting. Så vi fixade alla möten, vi fixade all vetenskaplig underlag, vi koordinerade hela arbetet. Det var ju som ett monsteruppgift då. Men allt mer så har företagen själva betalat en medlemsavgift till en liten organisation som koordinerar det här. Så att en del av det här koordinerandet och fixandet sköts nu av företagen och vi kan fokusera på att göra det vi gör bra, nämligen vetenskap in, problemformulering och också sköta mer övervakning för att se till att det verkligen ger resultat.
Så du håller på att skjuta ut dig själv från det här projektet? Kan man
ja, jag har, dels har vi skjutit bort lite till företagen och sen har jag faktiskt skjutit över en hel del till flera av mina kollegor för att det har varit lite utmattande men också väldigt kul att det händer någonting.
Ja, men jag förstår det. Alltså för mig som lekman då, så är det här otroligt fascinerande just den här, vad ska man säga, aktivistisk forskning eller snarare någon slags praktiskt arbete för att försöka lösa de stora globala frågorna. Har du dykt upp intresse från forskarvärlden för att titta på det här och liksom kanske bygga fler sådana här samarbeten?
Ja, men faktiskt, alltså när vi började det här för 5-6 år sedan, då var det liksom så att ni kommer bara bli blåsta, det där kommer inte bli någonting, och slösa inte bort er karriär på de där, det har du inget för. Mm. Men sakta men säkert så har det här upparbetat vissa resultat och det har börjat få allt mer trovärdighet, så att det är flera kollegor som har, men hur gjorde ni det där? Och vi har också nu börjat jämföra oss med andra typer av, vi kallar för samproduktion av kunskap. Så vi jämför med liksom 30 andra fallstudier i små, mindre bondesamhällen och liknande, där forskare jobbar nära aktörer på olika sätt och försöker hitta vad vi kan lära oss av varandra. Så
heter det här någonting, den typen av projekt eller forsknings- näringslivssamarbeten eller?
Just det här forskning näringsliv vet jag inte om det finns några bra namn på. Men vi pratar mycket om samproduktion av kunskap. Att man liksom verkligen, vi går in i det här med det vetenskaplig grund som vi inte kompromissar med. Men vi är helt öppna för andra kunskapssystem och andra sätt att se på världen och andra perspektiv. Och mer vetenskapen och de andra perspektiven så försöker vi då samproducera kunskap och lösningar. Mm. Ibland kallar man det för transdisciplinary science, att man verkligen går inte bara tvärs över discipliner som vi pratar utan man går verkligen från akademin till näringslivet eller andra aktörer och verkligen samgör vetenskapen. Inte bara, här är vår forskning, ni kan gå och göra någonting, utan man liksom försöker producera det tillsammans. Så det är rätt spännande.
Men det kräver ju en viss typ av personlighet kanske också. Att man är lite av en projektledare också, inte bara den här, liksom, vad ska man säga, nidbildna forskaren som sitter på sitt forskarrum och liksom har det här inom akademiska, vad ska man säga, arbetet.
Nej, men så kanske det är. Det kräver kanske en viss personlighet. Och det kräver också att alltså, man har en institution som tycker att sure, gör det här. Det kanske går till skogen, men prova. Och det kräver också att man har finansiering. Att man kanske har en fast anställning. Och som i det här fallet så har vi varit väldigt måna om att vi tänker inte ta en krona från de här företagen. Utan vi har varit helt oberoende finansiellt. Och annars hade vi aldrig gjort det här. Så att det är ganska mycket som krävs för att det ska funka, tror jag. Men vi har lyckats få många av de sakerna på plats.
Mm. Tror du att projektet kommer att rulla på nu många år framöver?
Jag tror det faktiskt. Alltså, våra finansiärer är väldigt glada över det. Och vi får väl se om de vill fortsätta finansiera det. Men jag hoppas det och tror nästan det. Och vi har lyckats rekrytera väldigt bra personer hit som kommer driva projekt vidare. Och företagen själva har ju en väldigt driv och också liksom självfinansiera det. Så att, och det börjar bli mer, ja, men det där är en intressant modell. Mm. Så att i någon form kommer det definitivt leva i den rätt lång tid, tror jag.
Ja. Vad har företagen gett er för, finns det några så här oväntade insikter som ni har fått för liksom, i dialog med dem?
Ja, så någonting som jag tyckte var ganska häftigt på första dialogen. Vi hade liksom en vetenskaplig bombardemang av alla problem i världen. Och sen så hade vi en dragning direkt efter det där alla vd:ar runt bordet sa, ja, men från mitt perspektiv så är det här de stora utmaningarna för fisket eller vattenbruket. Och när vi hade gått ett varv runt det bordet och vi hade dels fått alla de här vetenskapliga liksom, chockinformationen och alla de här frågorna från alla vd:arna, så jag tror alla runt bordet insåg att jäklar, det här är, vi har bekymmer. Och allting hänger ihop. Det finns ingen som kommer kunna ha kapacitet att lösa det här. Regeringar jobbar alldeles för långsamt. Det finns inga FN-organ som kan fixa någonting sånt här. Det är väl upp till oss att kavla upp ärmarna på något sätt. Det var en ganska häftig aha-upplevelse. Och också att vd:arna runt bordet var mogna den uppgiften. Det var inte så här, ja, men det här är nog ingenting för mig. Utan det var ju verkligen så här, nu kör vi på det här.
Ja. Apropå fisk, är vi för petiga vad vi vill äta, att liksom det ska vara torsk och lax, alltså, att vi har bestämt att vissa fiskar är fina och vissa äter vi helt enkelt inte.
Ja, det tycker jag är ett problem. Man kan ju tycka att förut så gav man väl pigvar till katter och nu är det världens finaste fisk. Alltså, så att det där förändras över tid. Men det finns ju massor med jättefin mat som vi inte ens äter, utan vi matar till grisar.
Ja. Vi skulle kunna fiska andra fiskar så att de fiskarna vi fiskar mest skulle kunna få bygga upp sina bestånd lite mer.
Ja, man skulle ju kunna tänka sig någon form av växelbruk kanske. Men det är klart, det krävs ju, det är olika delar av näringen som är engagerade i olika typer av fisken. Vi har ju inte den där, vi är så specialiserade nu så vi har inte den mångfalden som man kanske hade traditionellt. Men rent för ekosystemet så skulle det vara bättre att kanske äta en mer skarpsill och lägre ner i näringsväven sådär.
Just det. Det har varit mycket diskussion kring så här odlad fisk också, odlad lax till exempel. Vad kan man säga generellt om odlad lax? Är det bra mat eller beror det på var och hur den odlas?
Ja, lax kan vara väldigt bra mat och ganska hållbart producerad mat. Alltså, lax som odlas utan liksom, överanvändning av antibiotika, utan utsläpp av liksom miljögifter eller gödande ämnen och som har liksom smart foder in i laxen som använder restprodukter och kanske hållbart producerad soja kan vara riktigt bra faktiskt. Riktigt effektivt koldioxidmässigt och sådär. Men sen finns det ju också odlad lax som används massor av antibiotika som har väldigt dåligt foder och där det går åt väldigt mycket energi för att odla ett kilo lax. Mm. Men i bästa fall, och ja, flera av de här företagen som vi jobbar med är ju väldigt duktiga laxodlare. De är ju liksom innovatörer, de har smarta, stora forskningsenheter, de utvecklar foder och de har liksom minskat antibiotika och de gör nog rätt bra produktion skulle jag tro.
Mm. Men är det MSC-märkningen man ska kolla på då till exempel?
Det är väl det enklaste, eller ASC-märkningen, ja. Aquaculture Stewardship Council är en bra märkning för.
Och det är två konkurrerande organisationer då? Eller?
Alltså Marine Stewardship Council är för vildfångad fisk. Det är den här blåa loggan.
Just,
och sen
okay.
Aquaculture Stewardship, det är för den odlade fisken.
Då är jag med. Mm. Vad bra. Men förutom odlad fisk då, alltså vi var inne på det lite grann innan. Alltså kan man, jag tänker på allting från alger till tång till sån här växtlighet. Är det någonting som vi skulle kunna utnyttja mer för att äta hållbart helt enkelt?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså, det är mycket spännande algodlingar och roliga saker på gång. Och jag pluggade marinbiologi i Kanada för 96. Och då hade vi en kille som odlade kelp, alltså brunalger, som vår tång, fast sådana här som växer ja, till 15 meter höga pinnar. Liksom, skithäftigt. Så gjorde vi sopper och lagade dem. Så att det är massor av spännande mat i haven. Vi är lite fokuserade på sådana här prestigemat. Vi har sådana här häftiga rovdjur, gillar vi att äta. Men det finns mycket både odlade liksom, alger och ja, tång är också alger. Så att det är mycket spännande saker man kan äta, absolut.
Mm. Får vi se vad vi har på matborden om några år helt enkelt.
Ja, kanske något helt annat.
Ja, visst. Det var ett tag sedan, men du har jobbat som politisk rådgivare också. Jag vet inte om det var någon, var det runt millennieskiftet eller?
Jag var mellan 2002 och 2003 som jag jobbade i någonting som heter Havsmiljökommissionen. Mm. Det var ett rådgivande utredning egentligen till miljöministern. Uppdraget var, vilka är problemen och hur fixar vi dem? Vi fick 9 månader på oss att göra det. Och sen efter det så jobbade jag i någonting som heter Miljövårdsberedningen, som också har, kanske tankesmedja är väl enklaste sättet att formulera det på, som också miljöstrategiskt råd till regeringen.
Mm. Men vad tycker du har hänt under de här åren från det att du jobbade fram tills idag? Liksom, du har ändå liksom följt det någorlunda. Hur går diskussionerna liksom i svensk politik? Tycker du att det går åt rätt håll när det handlar om havsmiljöfrågor?
Alltså det går lite grann, det beror lite grann på personer. Sådär. Vi hade ju, Isabella Lövin var ju väldigt driven under en väldigt lång tid och åstadkom väldigt mycket faktiskt. Och sen efter det har ju haft politiska frågorna kanske dalat lite grann. Men det är ändå, det finns ju mycket tydligare i regeringskansliet och på myndigheterna, och så finns det mycket bredare kompetens kring de här frågorna och mycket tydligare engagemang än vad jag upplevde att det fanns för, att det var ju länge sedan nu, men för 15 år sedan, då var det, alltså miljöfrågorna överhuvudtaget var lite nya kan man nästan säga, och vi hade precis miljömål och så här, men nu har vi de globala hållbarhetsmålen och så att det känns som att det börjar bli lite mer fart på de här frågorna, men det var länge sedan jag jobbade i regeringskansliet så jag har svårt att...
Just det. Nej, men om du kikar på den typen av projekt som vi pratade om innan, som handlar mer om dialog och partnerskap, alltså kontra då lagstiftning, att liksom på något sätt komma åt miljöfrågorna på det sättet, är det så att båda vägarna behövs? Är det så enkelt?
Ja, men det är väl det som är, i och med att de här frågorna finns överallt och är så otroligt komplexa, så krävs det liksom konsumentbeslut när man köper någonting i affären. Det krävs mer politisk handling, bättre regelefterlevnad och uppföljning. Det krävs ett mycket mer ansvarsfullt näringsliv. Det krävs fler aktivister på alla möjliga sätt. Så det krävs nog allt för att vi ska kunna hantera de här frågorna.
Mm. Det diskuteras ju... mångfald i havet också, även om det kanske är mer så här, utrotningshotade djur på land. Jag läste någonstans att det var liksom nästan 500 hotade arter nu i haven. Det kan ju vara lite beroende på hur man räknar också. Men jag antar att den biologiska mångfalden är lika viktig i haven för att ekosystemen ska fungera som det är på land.
Ja, absolut, det är det ju. Och det, framförallt om man ska gå tillbaka till korallreven, så finns det en hel del rätt fina studier som visar hur en mångfald av betare till exempel, alltså fiskar som gnager loss, påväxter på alger. Har man en minskad sån mångfald av djur som äter på olika sätt och olika växtligheter i olika faser, så är korallerna mycket mer sårbara. Så att det bidrar till någonting som vi kallar för resiliens, alltså någon sorts förmåga att klara av anpassningar och hantera störningar och förnya sig. Alltså det, mångfald har definitivt stor betydelse, men återigen, mycket vi inte vet om hur det faktiskt funkar.
Nej, och resiliens, är det någonting som ni kan här på Stockholm Resilience Center, tänker jag?
Det hoppas vi i alla fall, vi kan någonting om.
Ja. Vad har du på gång nu när det gäller olika projekt och forskningsinsatser? Någonting som du skulle vilja berätta för lyssnarna om?
Ja, men vi har blivit lite taggade av det här Keystone Dialogs-projektet faktiskt, och CBOS-initiativet som det heter då, som företagen kallar sig själva. Och vi som i hemlighet såg vi det alltid som ett litet pilotprojekt, alltså ett stort litet pilotprojekt. Men nu har vi med några kollegor på Duke University gjort en liknande sån analys av vilka är de största aktörerna för alla stora havssektorer. Så vi har tittat tvärs över 8 sektorer och identifierat 100 företag som vi tror verkligen ska kunna bidra till en hållbar omställning för havet. Så vi håller på och försöker trumma igång ett liknande dialogprojekt med de vd:arna ihop med massa spännande partners, och har en plan för hur vi ska få dem att först och främst ta sig an klimatfrågorna och sen resten av allt det här komplexa som jag har pratat om idag.
Ja, och vilka branscher kan det handla om då?
Nej, men det är ju sjöfart, energi, men även olje- och gasföretag, turism, hamnar, alltså alla havssektorer egentligen som är snabbt växande och som har en viktig roll att spela för havens framtid.
Ja, så CBOS var bara ett litet myggprojekt jämfört med det här då, eller?
Inte myggprojekt, men det är en bra uppvärmning i alla fall. Ja. Vi har lärt oss otroligt mycket om vad man bör göra och inte göra. Och det är väl det, försöker tillämpa den kunskapen nu när vi tar det här till nästa nivå.
Mm. När vi pratades vi på Nobelmuseet, pratade vi också om det här med hur alarmistisk man ska vara när man pratar om miljöfrågor. Att det är viktigt att vi liksom inskärpa att vi har en massa problem, men samtidigt så skapa, vad ska man säga, visioner om hållbara och positiva framtider. Och de här projekten som du berättar om nu känns ju verkligen positiva på ett sätt. Att det liksom, Att istället för att sitta och, liksom och titta på någonting så försöker ni skapa någonting. Det är ju i sig en positiv tanke, tycker jag.
Ja, men jag tycker också det. Och bara om man ska tänka tillbaka, för 10 år sedan så satt vi och brainstormade och undrade vilka som är största företag. Och nu har vi liksom ett projekt som människor högt upp i FN tycker att det där borde vi göra mer av. Och det fanns ju inte ens på kartan för 6 år sedan. Och nu, alltså, så att det krävs inte så där jättemycket egentligen. Och titta på som alla ungdomsaktivister i Sverige över hela världen. Alltså det går att göra väldigt mycket. Och då, vårt gäng här, vi är ju kanske 15-20 personer som har jobbat med det här under de senaste 5-6 åren. Och vi har ju som etablerat någonting som förut inte fanns och som är... Så någonting som folk blir inspirerade av. Så att det går att göra rätt mycket. Det tycker jag är väldigt spännande.
Ja, men då kanske vi går ut på en sån positiv not då, helt enkelt.
Det låter fint.
Ja. Men innan jag ställer sista frågan så kanske jag bara ska för formen skulle fråga. Är det någonting, alltså, vi kan ju prata hur länge som helst såklart, men är det någonting kring det som du har gjort de senaste åren eller liksom, havsmiljöerna som du tycker att vi helt har missat och beröra eller någonting som du skulle vilja tillägga eller så?
Alltså någonting är lite spännande, det är vad har vi egentligen för relation till havet som människor? Det tycker jag är lite grann, alltså är det största problemet att vi har övergödning eller är det största problemet att vi inte ens har en relation till havet? Alltså vi går nu och badar emellanåt liksom, men att ha den här, vi är ju en del av planeten, vi kommer från havet, vi borde ha en liksom närmare personlig kontakt till och empati med havet, och hur ser den relationen ut egentligen? Det skulle vara spännande att lära sig mer om, för det kan jag lite om.
Ja, men ska vi bli lite mer chakostoiga i vår livshållning kanske? Eller?
Jag vet inte, men just att förstå liksom det här relationella, liksom hur liksom beteendeforskare och liksom människor som forskar mycket kring relationer och hur vi känner empati och liksom hur vi upplever vår närhet och vad vi tar ansvar för och inte. Det tycker jag vore spännande, för någonting som är så otroligt viktigt för hela vår planet, samtidigt så extremt avlägset och okänt. Liksom hur skapar man en relation med någonting som man nästan aldrig ser och aldrig riktigt kan uppleva? Det tycker jag vore spännande.
Intressant. Du, den här podden heter ju Allt velat veta. Har du något ämne helt utanför ditt eget forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag satt i bilen i morse och fick skjuts in av min son som har tagit körkort precis. Och bara satt och njöt av musiken han spelade. Och vi lyssnar på Lauryn Hill som är helt fantastisk. Så jag undrar, vad är det som händer i hjärnan när man lyssnar på fruktansvärt bra musik? Det är någonting som händer i hjärnan och hela kroppen. Det vore spännande att veta någon sorts CAT scan på hela kroppen. Eller vad händer?
Ja, det är ett jättespännande ämne. Och även så här musikalitet, vad det är. Så där finns ju en hel programserie.
Utmärkt.
Och också, så här, vad hände med Lauryn Hill?
Det kan man nog verkligen undra. Vi vill ha tillbaka henne.
Ja. Henrik Österblom, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi vill veta.
Tack, tack.
Henrik Österblom om miljön i haven. Några av de sajter som Henrik nämner kring fiskerinäring ligger i avsnittsbeskrivningen. Själv fortsätter jag att beställa sushi utan räka och försöker kika på MSC-märkningen. Vi som gör den här inte miljöcertifierade podden men ändå med ett visst samhällsansvar heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.